In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska, när det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er och välkommen till ett nytt måndagsavsnitt.
Ja, alltid så himla härligt att börja våra veckor så här, tycker jag.
Jag älskar det.
Ja.
Men Sofie, idag är jag så oerhört stolt.
Mm.
För idag gör ju vi ett betalt samarbete med Läkare utan gränser.
Ja, och jag tror inte att det har undgått någon att Läkare utan gränser finns och att de ju har funnits otroligt länge. Och man tänker kanske framförallt att det ju är läkare, men det många kanske inte tänker på är att det finns en hel del andra yrkesroller inom Läkare utan gränser också, såsom ekonomer, HR-administratörer, sjuksköterskor och psykologer, som vi ju faktiskt ska fokusera på i just detta avsnittet.
Ja, men exakt. Men vad har du liksom för relation till Läkare utan gränser?
Vi har ju en gemensam kompis vars pappa ju jobbade väldigt många år för Läkare utan gränser. Och det var ju liksom när vi var små.
Ja, men exakt.
Så det är väl egentligen den relationen. Förutom att jag såklart har skänkt pengar vid stora katastrofer och så.
Ja, men exakt. Och att man liksom alltid har vetat att de har funnits på något sätt. Mm. Och jag vill också nämna att det bästa sättet att stödja Läkare utan gränsers arbete, det är genom att bli månadsgivare. Och jag tänkte att man liksom, för att man ska få lite mer konkret, att med en månatlig donation på 100 kronor så kan organisationen vaccinera 19 barn mot mässling varje månad. Och med en donation på 200 kronor i månaden så kan de ge vätskeersättning till 17 personer som lider av svår uttorkning. Och vi i det här avsnittet pratar ju bland annat om just uttorkning. Och du kan bli månadsgivare genom att följa länken som ligger i beskrivningen till det här avsnittet.
Det kan ju för många också idag vara svårt att signa upp sig på en månatlig summa. Men det går ju också väldigt bra att skicka engångssummor till Läkare utan gränser.
Precis.
Men idag som sagt så kommer vi att fokusera då på just psykologer och deras arbete och hur det är att möta människor i humanitära katastrofer och kanske behöva inge hopp i en situation som kan kännas otroligt, otroligt hopplös.
Exakt, och vi har ju med oss Johanna som har jobbat med Läkare utan gränser under många år, och jag tyckte det var jättefint att få träffa henne och få lyssna mer på just hur psykologerna också arbetar. Det passar ju verkligen hos oss.
Ja, så nu ska ni få lyssna på det samtalet. Hej Johanna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Man tackar.
Jättefint att ha dig här. Du ska få berätta först och främst, vem är du?
Oj, hur lång tid hade vi tänkt att säga? Men nu ska vi inte,
du
ska
får
vi
lägga ut ordet.
Ja, ja, precis. Nu ska det inte vara i hela min historia såklart. Jag är psykolog till yrket och inte varit det jättelänge. Jag kom på någonstans mitt i att nej, men nu behöver jag göra något annat. Och läste ett psykolog, så att jag var färdig psykolog 2020.
Du skolade om dig liksom.
Det skulle man lätt kunna säga. Jag är hippolog egentligen.
Aha. Vad är det?
Ja.
Det tänkte jag med.
Jag bara ska jag veta vad det är?
Ja, precis. Nej, ja, det är ju hästvetare tänkte jag säga. Ridlärare. Så det är jag i botten kan man säga. Ja, och sen så kom jag på att jag skulle bli psykolog och så blev jag det. Och det är ju världens bästa jobb.
Jag förstår det.
Och när började du jobba då på Läkare utan gränser?
Det gjorde jag, första uppdraget med Läkare utan gränser var 2011. Och det var innan jag
hade läst. Det var ju långt in.
Det var väl där någonstans jag började skruva på mig och tänkte att oj, nu måste jag liksom göra lite annat. Så då åkte jag ut med Läkare utan gränser och jobbade framförallt som administratör, alltså med HR och ekonomi i projekt.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest är... Då tänker jag nog först att jädrar vad det är svårdefinierbart utifrån att det är en sån subjektiv upplevelse. Och det är så himla svårt att vi kan prata symptom, men vad är symptomen för varje individ? Det är ju i sig en egen definition på något sätt. Men allt ifrån att det är ett uttryck som vi slänger oss med till vardags, gud, nu får jag lite ångest.
Ja,
av att någonting är lite jobbigt, fast det är inte alls, har inte alls med ångest att göra, till att det faktiskt är extremt funktionshindrande. Det kan sätta totalstopp för livet. Så att hela spektrat tänker jag väl.
Ja, verkligen. Hela spektrat ryms i liksom ordet på något sätt.
Ja, verkligen.
Men som sagt så är du ju här idag i egenskap av psykolog hos Läkare utan gränser. Och vi tänker att många liksom vet vad Läkare utan gränser är. Men hur skulle du själv beskriva Läkare utan gränser?
Jag skulle beskriva utifrån liksom mina upplevelser Läkare utan gränser som en organisation som har en jädra kompetens att vara i de mest olika kontexter och göra stor skillnad. De jobbar ju, det är ju en medicinsk organisation, så det är såklart ett huvudfokus och ska vara att göra skillnad, att rädda liv. Men utifrån psykologiskt perspektiv så är det ju inte så sällan att vi påverkas också på insidan av det som händer.
Precis, för det är ju kanske att man framför allt tänker just på läkare när man hör Läkare utan gränser. Men vad gör då en psykolog hos Läkare utan gränser?
Det är ju inte på något sätt alla projekt som har psykologer. Och jag har väl också tänkt tillbaka till olika projekt att i den akuta krisen är det ju inte säkert att psykologen egentligen behövs. Mm. Därför att då är det mera fokus på att rädda liv.
Mm.
Sen har vi de här långvariga kriserna. Där psykologer kan behövas utifrån att stötta upp kring det här mänskliga lidandet.
Mm.
Som följer med en kris. Som också följer efter en katastrof. Mm. När en katastrof har liksom pikat och klingat ner. Så kvarstår ett otroligt stort arbete.
Mm.
Där det kan vara hjälpsamt. Sen har vi ju också de här långvariga kriserna med svåra kroniska sjukdomar. Med mycket stigma och det som vi också jobbar med i Sverige. Mm. Alltså sjukdomar med stigma, sjukdomar, långvariga kroniska sjukdomar. Där man också kan behöva stöd i att faktiskt finna någon form av väg framåt i det man befinner sig i.
Mm. Mm.
Men du har ju varit på lite olika platser i världen. Vill du beskriva dina uppdrag lite som du har varit på?
Absolut. I mitt allra första uppdrag 2011, det var i den somaliska regionen i Etiopien. Om man minns så 2011 så togs två svenska journalister i det området. Och jag åkte dit precis efter det hade hänt.
Shibu Persson.
Ja.
Och det var 9 månader. Jag åkte med en jeep, 2 dagsresor rakt ut i öknen. Och kom till en plats där jag bodde i en liten lerhydda. Det fanns inte el, det fanns inte telefon, mobil, internet. Det fanns liksom ingenting. Och vi hade patienter som kom till fots. För det fanns inte bilar heller. Mm. I stort sett, det var vi som hade. Och de kunde gå i 2 veckor promenera för att komma till kliniken. Och det var den enda liksom vårdinrättning som fanns i området då.
Ja.
Och det tog vi emot precis allt möjligt. Allt ifrån mässlingen, tuberkulos jobbade vi mycket med, hade inneliggande patienter. Jobbade också med krokodilbett, svampinfektioner, allt möjligt kan man säga. Ja. Sen har jag varit på ett ebola-uppdrag i Sierra Leone. Det var ett kort uppdrag, det är 5 veckor. Man åker in och jobbar ganska intensivt och sen åker man hem. Det är ju ett uppdrag som också är såklart ganska speciellt för det innefattar otroligt mycket död.
Mm.
Men ja, det var också ett stort uppdrag för mig såklart. Jag har varit i Pakistan 2 gånger där vi också har jobbat mycket med de här grupperna som inte har tillgång till vård.
Mm.
Ofta då papperslösa. Långtidsflyktingar som bor i slumområden till exempel.
Ja, för på tal om det kanske var papperslös och asylsökande så träffar du ju liksom många människor som ofta befinner sig i extrem nöd och kris och alltså, som nästan upplever att man är så nära helvetet att man kan komma egentligen. Alltså, kan du ge några exempel på det? Hur är det?
Det är ju en bra fråga. Jag tänker att det är otroligt mycket vanmakt i att befinna sig i ett läge. För ofta har man ju gjort en väldigt lång resa fram tills man har kommit till att man hamnar som papperslös eller asylsökande där jag har träffat de här människorna. Och den resan man har gjort innan, då har man inte varit i ett läge där det är möjligt att känna efter.
Nej.
Utan då handlar det om att överleva.
Uh-huh.
Att ta sig ifrån förövare. Att ta sig fram och så vidare. Trots då en massa ohyggliga övergrepp och annat som man kanske tvingas göra. När man sen har kommit fram till något ställe där man tänker att nu har jag nått fram. Och då hamnar i det här limbot.
Mm.
Där tänker jag att vi har otroligt mycket vanmakt. Och också människor som har då med sig så många otroligt svåra upplevelser. Och människan är ju fantastisk på att läka.
Mm.
Alltså herregud. De flesta gör ju det.
Mm.
De flesta av oss läker. Men förutsättningarna är ju jädra dåliga i de här stora lägren till exempel. Vi behöver någon sorts bastrygghet för att läka till exempel.
Mm.
Vi behöver någon sorts mening och så vidare.
Ja, men för du nämnde det nu att, alltså att många människor har varit med om liksom helt fruktansvärda saker. Mm. Vad kan det vara för saker man har varit med om?
Ja, alltså orsaken till flykt kan ju vara många. Det kan vara krig, det kan vara tortyr. Det kan vara sexuella övergrepp, det kan vara svält, det kan vara en ohygglig massa saker som var och en är fruktansvärda. Men det är ju inte sällan du har flera utav dem.
Just det.
Du kanske har varit utsatt för sexuella övergrepp under en krigssituation till exempel.
Mm.
Så att ja.
Det går lite exempel. In i varandra.
Väldigt mycket skulle jag vilja säga. De här situationer man befinner sig i, de är ju svåra. Det kanske saknas mat och så blir man utsatt för övergrepp utifrån en sån situation till exempel. Så
exakt.
Det, de går absolut ofta in i varandra.
Ja. Men Läkare utan gränser har ju både kliniker men också arbetar man ju liksom mer med akuta medicinska stödinsatser. Hur ser de olika formerna för ert arbete ut?
Ja, nu tänker du på Lesbos.
Ja.
Precis. Vi har en klinik som då finns strax utanför, när jag var där, då det största flyktinglägret som ligger strax utanför den största staden på Lesbos. Där vi har en klinik där ett huvudfokus är mental hälsa, att stötta upp vad det gäller ohälsa kopplat till flykt, krig, sexuella övergrepp och så vidare.
Mm.
Vi har också en barnmorska eller ett par stycken som jobbar också utifrån sexuella övergrepp. För när man har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp så kan det ju vara så att man har blivit smittad av en sexuellt överförbar sjukdom och kan behöva stöd i det.
Mm.
Sen har vi läkare på plats också som hjälper till. Mycket som stöttar det som jag som psykolog gör. För det är ju inte så sällan mina patienter har fysiska ärr också.
Mm.
Har man till exempel varit torterad så finns det ofta ganska mycket ärr på kroppen och då behöver det dokumenteras av medicinsk personal. Har man varit sönderbränd av cigaretter så finns det också ärr.
Mm.
Så att det är mycket sånt också utöver att det kan komma upp vad som helst såklart.
Mm.
Sjuksköterska som stöttar upp, psykiater som hjälper till med eventuell medicinering. Och sen också de här som jobbar som, vad ska man säga, socionomer skulle jag kunna jämföra det med, som försöker stötta upp i asylprocessen. Inte så att vi i Läkare utan gränser jobbar med asylprocessen i sig, men att länkar vidare. Här finns det stöd att få, så att säga. För det är ju en djungel när man kommer och inte kan språket det är ju, och så vidare. Så att hitta stöd i det. Så att på kliniken så har vi ju mottagning framförallt då att man tar emot på tid, liksom som tidslotter som här hemma i Sverige. Sen är det inte alltid så enkelt att få till det, för det krockar med att man ska stå i kö till och hämta ut mat eller möte med jurist eller annat.
Mm.
Men tanken är det. Och sen så arbetar vi också då lite grann inne i flyktinglägret med att triagera. Är det här en patient som ska till oss eller ska den, har den en lätt lättare psykisk ohälsa och ska till någon annan organisation.
Mm. Mm.
Och så vidare. För det är ju det är såklart ett stort behov i den kontexten.
Mm.
Men sen har vi också, som du sa, de här akuta nödinsatserna. För det är ju så att det fortsätter ju komma båtar till Lesbos. Det fortsätter liksom hela tiden att komma människor som söker en trygghet. Och när de här båtarna kommer in så det är ju inte alltid man kommer fram. Dels för att man kanske blir bortmotad på vattnet, men också för att man båtar sjunker. De är ju ofta, de här små gummibåtarna är oftast väldigt överlastade och inte jättesjödugliga. Men kommer man fram så är man ju oerhört rädd för att bli tillbaka puttad ut i vattnet i alla fall. Det här är ju inte legalt, men det pågår ändå, tyvärr. Och då när man kommer i land så springer man och gömmer sig så fort man kan. Och man kan gömma sig under ganska lång tid. Allt beror ju på, men tänker man sig att man har varit utan vätska och mat ett tag och sen så kommer man i land och så gömmer man sig ett par dagar. Då är man inte i något jättegott skick.
Nej.
När man har varit utan vätska och det är sommar och det är liksom 36 grader varmt. Då behöver man vätska. Och så har man kanske då också klättrat. Lesbos är en ö med väldigt mycket berg som man klättrar ju också. Likadant på vintern. Jag kom ju dit i januari. Då var det ju faktiskt minusgrader på nätterna. Och då ligga och trycka i blöta kläder är ju också en jättestor hälsorisk. Så att vad vi gör är att vi åker ut och möter personer som har kommit till land via ett system som är liksom implementerat ihop med så att polisen på Lesbos är inkopplad och så vidare. Så det är inte någon hemlig underrättelseorganisation på något sätt.
Nej.
Men det är ändå ganska svårt att hitta de här personerna.
Ja.
För de gömmer sig.
Ja, för de vet ju inte att ni inte är några som ska ta dem därifrån igen.
Precis. Ja. De har ju inte en aning om vem är det som kommer.
Nej.
Så att då får man ju försöka och vara väldigt tydlig när man liksom ropar att nu är vi här. Och vi kommer från Läkare utan gränser, vi har läkare med oss, vi är här för att hjälpa. Och ibland törs människor komma fram.
Mm. Mm.
Och då är det ju ofta ett akut behov av mat och vatten. Och på vintern ofta ett akut behov av torra kläder.
Mm.
Och så att då försöker man se till det här, också en läkare som triagerar. Vad behövs och behövs inte, vad kan vi göra här? Ibland så behöver man ringa på ambulans för att man har någon som är så dålig så att man behöver in till ett sjukhus.
Ja, för det är ju det man tänker, hur klarar sig ens människokroppen utan liksom vatten? Som du beskriver, 36 graders värme och någon ligger och gömmer sig i två dagar. Alltså man tänker så här, hur klarar kroppen det ens?
Men det är
Det
är klart att man blir ju såklart jätteutmattad och det är väl inte ovanligt i den situationen när det är sommarhalvår och det är så här steket att personer svimmar av vätskebrist när de liksom landar hos oss.
Mm.
Det brukar ju lösa sig med att få i sig vätska, men det är ju synnerligen dåligt.
Mm. Ja, precis. Och var kommer de här båtarna ifrån?
De här båtarna kommer från Turkiet.
Ja.
Det är ett ganska kort sund, eller vad man ska säga, Egeiska havet som man passerar. Men de här människorna har ju då jätteolika, de kommer från oerhört olika länder innan de kommer till Turkiet. Och i Turkiet har man varit oerhört olika lång tid. Har man blivit påkommen i Turkiet att vara där utan papper, så kanske man har spenderat lång tid i fängelse eller i Turkiet innan man kommer vidare, så att säga. Så att det kan ju vara jätteolika.
Mm.
Ja. Men vi sa ju det till dig också, Johanna, att vi har ju läst några texter som du har skrivit som har verkligen berört oss oerhört mycket om ditt arbete. Och vi tyckte att det var så målande när du beskrev att du möter människor som har variga sår på insidan. Och att det är svårt att veta vad ett sår börjar och vad nästa, eller vad ett sår slutar och vad nästa börjar. Alltså hur möter man de här personerna? Vad kan du som psykolog göra för dem?
Ja, det är ju svårt, tänker jag. Jag tror att det första som jag själv måste förhålla mig till är ju just att jag kommer inte kunna läka det här inre. Men vi kanske tillsammans kan lindra lite grann. Och det här mänskliga, mellanmänskliga mötet är ju så otroligt värdefullt i de här situationerna när det gör så himla ont. För det är så också ofta för den här personen att det är svårt att sortera i vad är det jag har varit med om och vad befinner jag mig i. För det är ju ofta otaliga sår som finns som liksom skaver i varann och som inte sällan blossar upp när man då befinner sig i den här limbosituationen, när man börjar få avslag på en asylansökan och man förstår att jag ska tillbaka till där de här såren skapas. Men att möta, att sitta i det här tillsammans, att orka finnas i den här smärtan, för det är ju en smärta i rummet. Det är ju en vanmakt i rummet, men att kunna sitta kvar i det låter ju jätteflummigt, men det finns en hjälpsam effekt i det. Att faktiskt kunna vara i det tillsammans och kunna också hjälpa personen vad det gäller den egna skulden. För det är ju en mänsklig känsla som vi alla har lite för mycket av ganska ofta. Att vi på något sätt tar på oss skuld för saker och ting. Och det är en känsla vi har nytta av utifrån det sociala samspelet och så vidare. Men att jobba med att jag är inte skyldig till våldtäkter som jag är utsatt för, till exempel, är en ganska viktig komponent. Eller jag är inte skyldig till att mitt barn försvann i havet på vägen hit. Jag är inte skyldig till att min man sköts ihjäl i vårt hem. Alltså det finns så otroligt mycket som är kopplat till skuld, men också såklart en massa sorg och en massa vanmakt. Men det kan man jobba ganska mycket med, att hjälpa personen att se att man inte hade skuld i de här sakerna.
Jag vet att du också skrev i någon text att det handlar så mycket om att du försöker få personerna att förstå att du tycker att de är värdefulla så att de själva kan känna det också någonstans trots allt som har hänt.
Verkligen, och det tänker jag är också en oerhört viktig komponent, för att när man är i ett läge där man kanske är väldigt ensam och får de här nejen att du är inte välkommen här, då är det så otroligt viktigt att någonstans återskapa det egna människovärdet. Och har man då också en historia av att vara utsatt för massa saker, så har man kanske tappat det ganska tidigt. Och då är det viktigt att faktiskt kunna visa att jag tycker att du är viktig. Jag tycker att du är värdefull. Som också ligger hand i hand med det här, att det här är ju personer som har gjort så mycket större saker än vad vi någonsin kommer att vara i närheten av. De har tagit sig så otroligt långt, och att liksom försöka fiska upp det, att det här är ju liksom en styrka utan dess like. Det är också en viktig grej att liksom försöka hjälpa till. För när man mår riktigt risigt, då tycker man att man är totalt värdelös.
Ja, helt totalt misslyckad. Liksom.
För jag tänker också det mänskliga är att just att orka lyssna på det som då är liksom en människas tragedi. Bara att veta att någon orkar lyssna. Den här personen lämnar inte rummet eller säger att nej men vänta nu, det här blir lite för tungt. Utan att orka lyssna. Bara den styrkan är ju också någonting som för oss människor är oerhört viktigt, tänker jag.
Ja, verkligen. och som orkar sitta kvar fastän att det finns inte någon lösning.
Nej,
för det är ganska skönt att sitta kvar när man kan leverera en lösning. Mm. Det är ganska, det
nu gör vi detta ja. Här.
Alltså, precis, ja, precis, och så mår man bättre. Ja. Men att sitta kvar i att okej, nu är det så här för jävligt.
Mm. Ja, exakt. Och det tycker vi alla. Liksom. Ja. Men på tal om skuld och skam och så, alltså i Sverige har vi ju kommit väldigt långt i samtalet kring psykisk ohälsa, och det liksom känns ju ändå som ett ganska så ständigt pågående samtal. Liksom. Mm. Men hur är det bland dem ni möter? Alltså, vill man prata med er, eller liksom, hur är deras relation till samtalet kring att prata om jobbiga känslor? Liksom?
Ja, det är jätteolika skulle jag vilja säga. Det är verkligen högt och lågt. Det är ju ganska många som faktiskt inte har en aning om vad gör en psykolog.
Nej, precis.
Utan i doktor Johanna var jag ganska ofta kallad. Liksom. Mm. Men jag är ju inte doktor.
Nej.
Utifrån att jag är psykolog.
Mm.
Men först får man ju förklara, vad är min roll i det här? Jag kommer inte kunna leverera några mediciner eller någonting sånt. Däremot så kan jag lyssna på hur du mår.
Mm.
Och jag skulle väl säga att utifrån det så, när man först har trevat sig fram lite, så vill man gärna komma tillbaka.
Mm.
Så kan man väl säga.
Mm. Mm.
Men behöver ni ändå jobba med liksom att bryta stigma?
Absolut. Ja, ja, ja. Herregud. Vi har ju också en sån superviktig funktion i många projekt. Inte minst på Lesbos. Och det är de som kallas för health promoters. Alltså hälsoinformatörer.
Ja.
Som jobbar i flyktinglägret jättemycket. Som också har gjort samma resa tidigare. Som pratar språken. Som har connection till de här olika folkgrupperna som befinner sig i flyktinglägret.
Ja.
Och de gör ju ett jättejobb med att informera vad gör vi, vad kan vi bidra med. De försöker också liksom lyfta fram det här att det är inte konstigt, utan det är snarare en fullt normal mänsklig reaktion,
ja,
att må dåligt.
Mm.
Så att de gör ju den absolut första triageringen.
Mm.
Så de är ju superviktiga. Mm. Just för att nå fram med vad gör vi och vad kan vi göra för någonting.
Mm. Jag kan tänka mig med att vet man liksom inte vad en psykolog är, så har man gjort en sån liksom helvetesresa som det är på många sätt, så förstår man säkert att det här kommer få långvariga konsekvenser i form av säkert liksom trauma och PTSD och allt vad det kan vara, och mycket ångest, men att man kanske någonstans då bara accepterar att det är så här jag kommer må nu, att man inte förstår att det kommer kunna bli bra igen.
Nej, ja, men precis, och sen också att man det finns ju en del språk där vi saknar ord.
Ja, psykisk ohälsa och ångest.
I Sverige har vi pratat om det precis i början, att ångest är ju ett sånt himla stort spektrum.
Ja,
vi slänger oss lite med oss i språket och så.
Ja,
Om det helt saknas i ett språk,
ja,
då måste man ju prata kring andra symptom. Jaha, det kommer för att du har mycket magont.
Mm.
Det finns inte något fysiologiskt fel. Okej, när kommer det här magonda? När började det? Kan vi sätta ord på det här magonda på ett annat sätt? Jaha, det gör lite ont upp i bröstet också. Och så vidare. Så att man får ju ibland prata helt, eller oftast prata helt utan psykologiska termer.
Ja.
Utan mera utifrån att det gör ont inombords.
Mm.
Att det är liksom, det är en annan typ av smärta.
Mm.
Och att däremot med vanligare affekterna, ledsenhet och glädje och så, där kan man ju prata kring.
Mm.
Men de här mera komplexa orden får man lämna lite ofta.
Mm.
Och prata på ett annat sätt med någon samma sak.
Ja, aha, men precis.
Exakt. Men när man mår dåligt så handlar ju mycket om att liksom, ja, men så ett frö av hopp. Skulle du säga att det skiljer sig hur man arbetar med liksom de människorna ni möter? Alltså, hur sår man ett frö av hopp i ganska liksom hopplösa situationer ofta? Mm.
Ja, det är ju skitsvårt.
Mm.
Det är ju jättesvårt utifrån också att det här fröet ska ju inte vara falska förhoppningar.
Nej, precis.
Och då handlar det, för mig handlar det ganska mycket om att så ett frö av hopp, att ge den här människan möjlighet att återta sin egna kraft. För där, det är där du har det mänskliga hoppet i den situationen, tänker jag.
Mm.
Inte i att du kommer få ett jättebra liv här. För det har jag ingen aning om.
Nej, eller bara nästa ansökan kommer du få ja på. Liksom. Det kan inte ni sitta och säga till någon.
Ingen aning om
Nej.
Det.
Nej, exakt.
Däremot så att jobba med att den här personen återfår egen kraft, tänker jag, där har man det. Det är fröt.
Mm.
Och det är ju egentligen inte så himla olikt här.
Nej, precis.
Det var det vi tänkte.
Ja.
Alltså jag jobbar ju till exempel med långvarig smärta, och där handlar det ju också om att man kan känna en vanvakt. Så här vill inte jag ha det resten av mitt liv.
Mm.
Nej, men att hitta liksom de saker som jag ändå har kraft över, så att säga.
Mm, ja. Precis.
Inte så olikt, tänker jag.
Nej. Mm. Men du har också skrivit om livets lotteri.
Mm.
Vad är det liksom för känsla? Eller vill du beskriva?
Ja, men absolut. Det här var ju vi blev väldigt, väldigt tydligt just på Lesbos. Därför att där rörde jag mig mellan två världar varje dag.
Mm.
På mina andra uppdrag så har jag ju varit bara i en värld, och det har inte varit min hemmavärld.
Nej.
Men här växlade man ju dagligen. Och jag bodde mitt inne i en liten stad med mycket, precis i vattnet, mycket barer, musik och så vidare. Superhärlig semesterstad.
Mm.
Och växla mellan att då sitta i de här samtalen med otroligt tuffa människöden. Då blir det lite grann, tänker jag, att jag har haft en jädra tur i livets lotteri.
Mm.
Jag kan ju alltid välja att åka hem.
Mm.
Ifrån ett uppdrag. Jag kan alltid välja att göra något annat. Medans en person som sitter med den här bakgrunden, som sitter med de här svårigheterna, som är bakbunden. Man får inte arbeta, man får inte göra saker. Man sitter bara still.
Mm.
Och väntar. Det är ju det är nitlotten, tänker jag.
Mm. Ja, verkligen. Man får perspektiv.
Men vad skulle du säga är det bästa med att jobba för Läkare utan gränser?
Jag tänker att för mig är det bästa att det är så mycket nya saker som jag möter. Att det är så mycket upplevelser på så kort tid. Det ger inte utrymme för så mycket slentrian.
Nej.
så för just för mig så tänker jag att det är en viktig bit. Sen är det ju också att samtidigt som man ser de här otroligt tuffa bitarna, det är ju det vi har pratat mest om idag, att det liksom är väldigt jobbiga saker. Du ser ju också den andra ytterligheten. Och den är ju fantastisk att få vara med på.
Mm.
Om jag tar mitt första uppdrag där det rådde svält i området, och se ett barn svälta ihjäl är det värsta man kan se. Men det finaste man kan se är fasen i mig när ett barn som har varit timmar ifrån svältdöd faktiskt tar sitt första riskorn själv.
Jag reser.
Ja, några veckor senare. På du får ju båda, va?
Mm. Exakt.
Ja. Men sista frågan då. Vad skulle du säga är det mest inspirerande med ditt jobb?
Mest inspirerande?
Ja, eller liksom vad inspirerar dig?
Jag tänker att det är just det här att se människor återta sin egen kraft. För jag har egentligen ganska lite med det att göra. Jag finns liksom med i rummet, men det är ju inte jag som gör det. Så absolut det, tänker jag.
Ja, otroligt.
Tusen tack, Johanna, för att du ville komma till Ångestpodden.
Tack. Tackar. Kul att få vara här.
Tack.
Återigen, det bästa sättet att stödja Läkare utan gränsers arbete, det är genom att bli månadsgivare. Som sagt, man kan inte säga det här nog, men med 100 kronor i månaden kan organisationen vaccinera 19 barn mot mässling, och med 200 kronor i månaden så kan Läkare utan gränser ge vätskeersättning till 17 personer som lider av svår uttorkning. Jag tycker ändå det är helt fantastiskt.
Mm.
Och som sagt, länk till att bli månadsgivare ligger i avsnittsbeskrivningen.
Nu blev det ju att vi pratade mycket om just de här flyktinglägrena. Och en viktig aspekt som vi kanske inte helt fick med, det var just det här med att liksom situationen som råder där gör det ibland svårt att påbörja en psykologisk behandling, för att det är så otroligt, alltså avsaknaden av trygghet och den här oförutsägbarheten gör ju det väldigt svårt, för att alltså hur ska man bryta den oron? Jag kände bara att vi ville liksom ha med det som en parentes, att det ju många gånger kan vara väldigt, väldigt svårt. Men jag tycker att Johanna också gav en bild av vikten av att lyssna och att också våga göra det även i de stunderna när man inte kan säga det kommer att lösa sig. Alltså, för jag tror att man många gånger har en bild av att det är mycket lättare att lyssna på någon som mår dåligt om man också kan presentera en lösning. Men i de här fallen så går ju inte det alltid. Men att man ändå vågar vara i de samtalen och i det mörkret tillsammans för att lite göra det enklare för den personen som befinner sig i den här krisen.
Jag tänkte att vi skulle avsluta det här avsnittet med att läsa en del av en text som Johanna har skrivit, som heter Grekland, jag försöker så ett frö av hopp. Som psykolog möter jag människor som har ont på insidan, men smärtan är inte förorsakad av en fysisk skada. Att vara människa ska ibland göra ont på insidan. Smärtan kan vara olidlig, liksom ett fysiskt sår som fylls med var som stängs inne under huden. Här på Lesbos möter jag människor som har så många inre variga sår att det är svårt att förstå var ett sår slutar och ett annat börjar. Såren växer samman och försämrar personens förmåga att hantera vardagen, likt det fysiska såret som kan sprida sig och förstöra kroppens egna vävnader och funktioner. I mitt nuvarande arbete med asylsökande är det svårt att veta i vilken ände vi ska börja för att försöka hitta en väg att minska det onda varets aktivitet in i människans allra innersta. Jag träffar barn, män och kvinnor med stora sår på insidan. En kvinna jag möter kan ha förlorat en vän i Medelhavet. Hon kan tidigare under flykten ha suttit i fängelse då hon saknat giltiga dokument i det landet. Hon kan ha tvingats sälja sex för att nå fram. Det som föranledde flykten kan ha varit en eller flera våldtäkter med efterföljande påbud att tvingas till giftermål med våldtäktsmannen. Hon kan under sin uppväxt kontinuerligt ha misshandlats och hindrats från skolgång. Nu sitter hon mitt emot mig med sitt nyfödda spädbarn vars pappa är en okänd man som förgrep sig på henne under flykten. Var ska jag börja? Det är lätt att bli lamslagen av alla dessa människoöden som är svåra att ta in. Kvinnan framför mig kan ha fått sitt andra, tredje eller kanske fjärde avslag och riskerar att skickas tillbaka till ett tvångsgifte med sin förövare. Eller värre. Jag undrar vad jag kan göra för henne. Vad gör en psykolog? Jag lyssnar. Jag lyssnar på deras historier. Vi delar känslor, inte sällan av vanmakt, rädsla och sorg. Jag ser personen framför mig. Jag försöker så ett frö av hopp och lyfta fram deras egen inre styrka. Styrkan som tagit dem hit. Jag försöker lyfta bort skam och skuld kring det de varit utsatta för. Jag försöker visa dem att jag tycker att de är värdefulla.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.